Ja, och idag är det ju alltså den 7 september och det markerar ju alltid lite början av en ny säsong. Och jag är så glad över våra barn- och ungdomsledare som är så entusiastiska och inspirerade och så pigga. Det är en bra påminnelse, men sån har jag också varit någon gång i världen. Och sån har du också varit någon gång i världen. Och sån kan jag bli, och sån kan du bli också den här hösten faktiskt. Oberoende av ålder och krämpor och annat som kan ibland lite bromsa oss. För nu ska vi prata om att vandra med Gud. Och det är ingenting för enbart de äldre eller enbart de unga, utan det är för oss alla. Vi är alla kallade att vandra med Gud. Jag hittade en trevlig bild på nätet som både är en uppmaning till att träna varje dag, vandra med Gud. Gå ut och gå med Gud. Det är en bra uppmaning. Och Jesus sa, han sa ju faktiskt det. Det var den viktigaste liksom kallelsen han sa åt lärjungarna, det var att följ mig. Och ni vet ju att när man följer någon så finns det ju, så skiljer det sig lite från den här vanliga vandringen. Och de flesta människor, de är, vandrar här i världen själv. Eller hur? Och försöker hitta rätt. Men Jesus sa, du ska inte gå på egen hand utan ska följa mig. Och vad händer då? Jo, dels är det ju så här att då är man ju inte ensam. Och dels är det här att man inte längre bestämmer vart man går. Utan man går ju efter Jesus, eller hur? Och jag tycker Bianca var lite in på det här också. Att hon liksom, hon kände en nöd för ungdomarna. Och hon, precis som vi, har känt. Hur ska vi lösa det här? Och så kommer Gud och säger, händ själv, gör det du. Och det är ju ofta så här som Gud gör med oss när vi ser ett behov som han har lagt på vårt hjärta, så är det också vi som ofta är med i bönesvaret på något sätt. Jag har tänkt tala om det här lite idag därför att jag tycker det är ganska viktigt. Och då kommer den första frågan här. När ska man vandra med Gud? I vilken livssituation och i vilken ålder? Jag ställer såna här dumma frågor för att ni ska få känna att han ställer dumma frågor så ni känner lite smartare. Men det kommer ändå lite reflektioner som jag tror att det är bra för oss att tänka på när vi tänker på oss som församling, när vi tänker på oss som kyrka. Och då vill jag påstå så här, att det är en bra tid att vandra med Gud när man är äldre. Varför det? Nu kanske jag har lite fel här, för det här är ju lite ett okänt område för mig. För jag är ju inte äldre ännu. Jag är äldre än vissa, men jag är yngre än andra. Så jag är där någonstans mitt emellan. Men jag kastar mig ut här nu på gungflyt och så påstår jag att man, när man är äldre så disponerar man sin tid. Man har möjlighet att disponera sin tid som aldrig förr. När man inte har jobbet och man har kanske inte barnen. Man har visserligen barnbarnen eller barnbarnsbarnen. Men ni vet, det nog, ligger någonting i det här. En annan sak som är bra när man är gammal eller äldre är att man har faktiskt ganska mycket livserfarenhet att ösa ur. Och man har förhoppningsvis lärt sig någonting om vad som är viktigt och vad som inte är viktigt. Vad som är uppbyggligt och vad som är skadligt. Och är man lycklig som äldre så har man ju lärt sig att fokusera på det viktiga. Okej, okay. Det kanske man inte gör alltid när man är lite yngre. Det finns dock en risk för den äldre. Det är att man hamnar utanför det här som man tidigare tyckte var så viktigt att vara med i. Och man förlorar sin känsla av att kunna bidra och att höra till. Den andra frågan. Vad innebär det för oss här i Betania och i en församling var som helst att vandra med Gud tillsammans med andra? För de äldre kan det betyda någonting som ser ut så här. Och det här har jag lånat av Else-Maja Nyman, så det är inte alls mina egna tankar, men det är bra ändå. Hon sa nämligen här för ett par veckor sedan att när man är äldre så har man tid att be. Och då har min vinkling av det här att det är en fantastisk kallelse från Gud som du har som äldre är att be för de yngre och de medelålders. För alla som kommer efter i generationerna, för det är de som ska föra Guds verk vidare. Det andra som är jätteviktigt det är att de äldre ser som sin gudagivna kallelse, för det säger Bibeln gång på gång, att vi ska uppmuntra varandra. Och de äldre som vet hur tufft livet kan vara har en unik möjlighet att uppmuntra de som just söker sin väg i livet. Så jag hoppas att du lyssnar. Sen har man naturligtvis som äldre fantastiska möjligheter att delta och medverka och bidra allt efter som man har ork. Och intresse och förmåga i enlighet med sin kallelse. Okej? Jag har faktiskt en sån här tanke, att Gud har någonting att säga till de äldre i den här församlingen idag. Och det är: vandra med mig, så ska jag välsigna andra genom dig. Lyssna och fråga, är det Herrens ord till dig idag? Nå, vi är ju inte alla, hör inte alla till de äldre. Det finns också en del medelålders i församlingen. Och jag påstår då att det är en bra tid att vandra med Gud när man är medelålders. Varför det? Jo, man har ju ganska mycket kapacitet och man har kunnighet och man har kontakter. Man är mitt uppe i det här verksamma livet och förmår att göra saker och ting. När man är medelålders så har man ju fått en viss här liksom plats. Man är med i styrelsen eller man har blivit något annat ansvar. Man får liksom bestämma och man får göra saker. Och det där, man kan faktiskt påverka allt möjligt. Både negativt men också positivt. Det är liksom en sån specialgrej inom medelålderslivet. Man har mitt uppe där i det där påverkan fasen i livet. Och en annan bra sak som jag tror är viktig för oss medelålders att tänka på, det är att vi faktiskt är med ena handen mot de äldre och den andra handen mot de yngre, och så försöker vi hålla ihop det hela. Fantastisk chans egentligen, om vi tänker efter, att vi inte egentligen bara är här för oss själva utan vi är här för varandra. Det finns en risk för medelålders naturligtvis, en uppenbar risk, är att man är så upptagen med så mycket, med jobbet, med huset, med båten, med familjen, med intressen och hobbyerna och alla utmaningar som man möts av. Så man lätt får den här känslan av att, jo, jag vet nog att det där skulle vara bra och jag vet nog, och jag skulle nog vilja egentligen, men nu måste jag nog först göra det här, det här, det här, det här, det här. Det kan vi alla hamna in i naturligtvis som medelålders. Men vad kan en medelålders göra i en församling, i en Guds folks liksom gemenskap här som Betanien också är? Jo, naturligtvis att ge sin gåva till det här gemensamma församlingsbygget. Och använda sina gåvor, både andliga men också naturliga gåvor, att bidra till bygget. Okej? Vad annat kan man göra som medelålders? Hallå alla medelålders! Det är det att vi faktiskt är kallade att vara föräldrar. Andliga fäder och mödrar behöver varje församling. Och jag tror att medelålders är väl rustade att vara det. Och sen tror jag ju också faktiskt att vi som då är, ofta sitter då och påverkar saker ganska så där konkret. Det är vårt ansvar att skapa en kultur som inkluderar alla. Inkluderar nya människor, långa, korta, hit och dit. Ni vet, hela spektrat av olika sorters människor. Det måste vi aktivt jobba på, annars blir vi en inåtvänd klubb för de som bara redan är inne. Vi måste jobba på det här. Det är inte så lätt, men det är vår kallelse. Gud har alltså någonting att säga åt de medelålders i vår församling. Naturligtvis säger han, vandra med mig och sök mitt rike först, så ska jag hjälpa dig att bli till hjälp för andra. För visst bär alla, vi medelålders också, jag är ju en av oss, vi bär på en längtan att få bli till hjälp för olika människor i vår tillvaro. Helt naturligt. Men ibland så är vi så upptagna så vi inte riktigt orkar, hinner, få tillfälle att bli till den där hjälpen. För att vi är så låsta och fast i alla de där grejerna. Och då finns det nog en gyllene tanke här som finns direkt från Guds ord. Det är att sök först Guds rike, så ska du få allt det där andra som du också annars vi behöver, eller hur? Allt det där som du behöver. Ibland så börjar vi nämligen i behöverlistan. Och sen eventuellt om vi hinner så söker vi Guds rike. Men Gud han har kallat att först söka hans rike. Och då kommer han att hjälpa oss med det andra. Det är precis så här som jag också tror och är helt övertygad om med ekonomin till exempel. Att vi tänker så att sen när jag får tillräckligt med pengar så jag har råd, så då ska jag ge rikligt till allt gott verk, till Guds församling och allt så här. Medan Gud vänder på det hela och säger, ge först till mig, så ska jag hjälpa dig med resten. Och jag är helt övertygad om det här, att jag klarar mig bättre på 90% plus Guds välsignelse än 100% utan Guds välsignelse. Det tror jag är en livsregel som är jättebra att lära sig. All right. Vi har en grupp till här. Naturligtvis är det bra att vandra med Gud när man är ung. Självklart. Varför det? Jo, det är en sån här tid där man har liksom väldigt mycket på gång. Man lär sig nya saker och man har lätt för det också. Det blir värre sen när man blir äldre. Vänta bara. Men man har en naturlig öppenhet. Och det här behöver församlingsgemenskapen så mycket av. De unga som tar nya saker och gör nya saker. Att vara ung, det är att man har liksom så här. Man står här och så har man ett oändligt antal vägskäl nästan. Och man funderar, vilket ska jag ta? För sen så går det ju ett tag åt det hållet, eller hur? Och idag är det fantastiskt mycket mera möjligheter för en ung människa att välja olika saker i livet. Och det kan vara en fantastisk möjlighet. Och det ska vi be att Gud hjälper alla unga att välja bra saker, rätt saker. Det som Gud har lagt på deras hjärta. Och en sista sak här som är bra när man är ung, det är att man kan sätta väldigt mycket tid på just det som man är speciellt passionerad över. Det här är fantastiskt. Det är fantastiskt. Jag kommer nu ihåg när jag har så många holmbergare omkring mig här. Så när jag var ung och gick då och studerade, så då gjorde jag med Edvard en missionsutställning. Och det gjorde vi alltså helt bara för att vi tyckte det var roligt. Det behövdes. Det var någonting som vi hade fått på vårt hjärta. Och vi jobbade många, många timmar och långa, långa nätter. Och jag konstaterar sen när mina betyg inte blev riktigt bra den terminen att det har sina orsaker. Men det var någonting vi brann för då när vi var 21 eller vi var 22. Man kan ge mycket tid, ibland på bekostnad av annat förstås, men i alla fall, sån är man. Det finns dock en risk när man har så mycket valmöjligheter att det själva verket blir förvirrande. Man kan bli liksom handlingsförlamad i beslutsångesten. Vad ska jag göra? Vad ska det bli? Och ibland så händer det också att ens passion far iväg till någonting som är ganska onödigt eller meningslöst eller rent av felaktigt och destruktivt. Så att det finns alltid risker med allt som är bra också, eller hur? Vad kan då en ung hitta här i församlingen som jag tror faktiskt Gud har gett åt oss? Det första är att man upptäcker sina gåvor men också sin kallelse. Därför är jag så speciellt glad idag när vi har just välsigna våra nya barn- och ungdomsledare, att det är människor som har känt den här inre maningen, kallelsen. Jag ser att det finns ett behov att göra någonting bland barnen och ungdomarna. Vem ska göra det? Ska jag göra det? Jo, jag ska göra det. Det tycker jag är så fantastiskt roligt. Så vi ska uppmuntra de här unga ledarna, inte bara de här som vi nu har anställt, utan också alla medarbetare. De är fantastiska människor. De ska vi ta vara på så otroligt mycket. Jag tror också att de unga har en unik möjlighet att skapa gemenskap för sina jämnåriga. Det är vi andra inte så bra på nämligen. Det får vi bara lov att erkänna. Vi var det nog för 30 år sedan eller 50 år sedan, men vi har rostat lite. Men därför är det så bra att ha unga som klarar av det här. Helt naturligt naturligtvis. Och sen finns det en kallelse till här. Haha, det här måste jag få in bara. Jag tror att de unga har en kallelse idag. Att jobba tillsammans med de där som bestämmer medelåldersgubbarna och gubbarna. Att skapa grogrund och liksom början och liksom på något vis den här processen av utveckling och förändring mot att bli en församling för morgondagens nya människor i församlingen. Både unga och äldre. Där har vi en gemensam kallelse, absolut. Så Gud har någonting att säga till de unga i vår församling. Vad säger han? Vandra med mig. Så ska jag leda dig, hjälpa dig och visa att du har en plats i mitt rike. Det är inte så mycket, vi behöver inte så mycket oro för att vi ska hitta vår plats här i världen. Det viktiga är att vi hittar vår plats i Guds rike, eller hur? Och det tror jag att kallelsen eller liksom hälsningen idag också är att Gud, han står beredd att hjälpa dig och leda dig och visa att du har en plats i hans rike. Nå, det finns en fråga till som vi ska ta, för vi ska ta riktigt komprimerat här. Hur ska det här gå till? Vi måste ju börja förstå, liksom, vad är det liksom egentligen Gud tänkt med vår vandring? Och då har vi ett bibelord som vi ska det här läsa. Det här är en viktig uppenbarelse egentligen för den som tar emot det. Vad säger Paulus i första Thessalonikerbrevet 5:9? Han säger så här: Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden. Förstår ni det? Gud har inte bestämt oss att gå till helvete. Gud har inte bestämt oss för att drabbas av vreden. Förstår ni det? Det finns många som har missuppfattat det här. Men Gud har inte tänkt det för oss. Utan vad har han tänkt? Jo, att vi ska vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Det är Guds plan, det är Guds liksom avsikt med dig och mig och alla människor, att vi ska vinna frälsning. Den är möjlig. Genom Jesus Kristus som har dött för oss för att vi ska leva med honom. Vad handlar vandringen med Gud om? Jo, det handlar om att leva med Jesus. Vare sig vi nu är vakna eller sover. Och så kommer här in den här en dimension till. Gud har tänkt oss för himlen. Vi ska få uppleva frälsning i Jesus. Och vi ska leva tillsammans med Jesus. Men vi ska inte bara leva tillsammans med Jesus, utan vi ska leva tillsammans med varandra. Och då säger han så här: därför att Jesus har dött för oss och vi lever tillsammans med honom, ska ni trösta och bygga upp varandra, så som ni också gör. Det är alltså vår gemensamma kallelse. Vi har lite speciella kallelser i olika livsfaser, men den gemensamma kallelsen för oss alla, det är att vi ska trösta och bygga upp varandra. Det är ju inte jag som säger det här säger Bibeln. Eller hur? Gud har gett oss tre hjälpare på vår vandring. Nu blev det genast lite skrynklor där uppe i hjärnkontoret någonstans. Vad menar han nu egentligen? Ja, det är inte så komplicerat. Det är bara jag som leker med orden. Egentligen så har vi ju en hjälpare naturligtvis. Jesus talade om hjälparen, den helige ande. Men han har två redskap som vi möter här i världen som kan hjälpa oss att vandra med Gud. Anden är ju nämligen med överallt i det som Gud gör. Han har varit med från början, i skapelsen var han med. Han var med Guds människorna genom hela historien. Han kom till profeterna. Och jag ska läsa ett bibelställe bara för att belysa det här från andra krönikeboken 13. Och där står det så här: hela Juda stod inför Herren med sina små barn, sina hustrur och söner. Då kom Herrens ande mitt i församlingen över Jahaziel, son till Sakarja, son till Benaja, son till Jegiel, son till Matania, en levit av Asafs söner. Han sa: lyssna, alla ni av Juda och ni Jerusalems invånare och du konung Josafat. Så här säger Herren till er: frukta inte och var inte förskräckta för denna stora skara, ty striden är inte er utan Guds. Genom anden kommer Herrens ord. Anden är vår hjälpare och han ger oss ord från Herren. Här gav han det till en levit som hette Jahaziel. Och det är ju det här vi längtar efter och ber om att ska hända också mitt i den här församlingen. Att Herrens ord kommer till profeterna som ger det till församlingen. Här kunde han komma med en fantastisk uppmuntran i en väldigt trängd och svår situation. Hur kunde Jesus göra allt det han gjorde här på jorden som människa? Han var människa som vi och ändå så annorlunda. Och vad säger han i Lukas 4:18? Han säger: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge betryckta frihet och att predika ett nådens år från Herren. Och det här var ju ett citat från Jesaja som Jesus läste och sa att det här är nu uppfyllt inför era ögon. Herrens ande är över mig. Jesus gjorde det han gjorde tillsammans och inspirerad och smord och styrkt och ledd av den helige ande. Hur mycket mera behöver inte vi den helige ande när vi ska vandra med Gud? Och naturligtvis så vet vi allt det här, att samma sak skulle gälla lärjungarna. Jesus sa: jag ska be fadern, han ska ge en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot, i världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. Och då har jag lite sån här sidofråga här. Hur är det med dig? När kom du till tro på Jesus? När upplevde du den helige ande röra vid ditt hjärta? Och hur har din vandring med Gud sett ut efter det? Har du lärt känna honom som alltid är hos dig? Har du lärt känna den helige ande något mer idag? Tycker du att du känner honom bättre idag än du gjorde när du först mötte honom? Det tycker jag är en ganska viktig fråga. För jag tror ibland att vi tappar den här kontakten ganska lätt. När han hade uppstått från de döda så sa han att nu ska det snart ske. Det här som Johannes lovade att jag skulle göra, det kommer snart att ske. Nämligen, ni kommer att bli döpta i den helige ande. Johannes han döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. Och genom anden kom Herrens ord till de första kristna. Det hände ju väldigt märkligt och mäktigt på den första pingstdagen när den helige ande kom över lärjungarna och de började tala främmande språk allt efter som anden ingav dem att tala. Anden gav dem ord att säga ut. En del begrepp de inte alls, en del begrepp andra. Och så här, eller hur? Det var ganska spännande hur Gud vandrade med dem där. I Petrus predikan, som jag ska läsa här nu hastigt också, kort en del av, så kommer samma liksom beskrivning om vad som är det viktiga för vår vandring. Apostlagärningarna 2:36 och framåt, där står det så här. Därför ska hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias. När de hörde det här så högg det till hjärtat på dem och de frågade Petrus och de andra apostlarna. Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem. Omvänd er och låt alla döpa er i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla de som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar. Och som med många andra ord vittnade han och uppmanade dem. Låt er frälsas från detta bortvända släkte. Och de som tog emot honom, mot hans ord döptes och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring 3000. Och här kommer vi alltså in i att de tre hjälparna börjar synas här. Vi har den helige ande självklart, han är alltid hos oss. Han ger ord åt vissa människor, han har gett oss Bibeln och han talar in i vårt eget hjärta så att vi vet vad han vill. Anden använder ordet för att leda oss, eller hur? Och anden leder in de troende in i gemenskap med varandra. Och här står det om de första kristna som hade kommit till tro och låtit döpa sig och fått den helige ande som gåva. De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen. Vid brödsbrytelsen av bönerna och fruktan kom över alla och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla efter vad var och en behövde. Varje dag var de enräktigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. Jesus sa att han skulle bygga sin församling. Den helige ande gav som gåva åt de troende. Och de kom samman och skapade en gemenskap där de påminde varandra om vad Jesus hade lärt, vad apostlarna hade lärt. De bröt bröd, de hade nattvarden, de bad tillsammans. Församlingen som en gemenskap här på jorden bildades. Och varför det behövs den här församlingen? Jo, för att budskapet ska ges vidare, för att budskapet ska leva och förankras i våra liv och levas ut. Och för att vi ska uppmuntra varandra, eller hur? Så att den tredje hjälparen är helt enkelt församlingen naturligtvis. Församlingen är ofta det som en människa som inte känner Gud först möter. Eller hur? Så när Gud genom anden vill påverka en människa så sker det ofta genom en annan människa som har anden med sig. Eller hur? Och därför behöver vi jobba med församlingens kultur och församlingens gemenskap så den är inkluderande, inbjudande, där människor känner sig välkomna och hemma. För då har också anden möjlighet att nå fram till dem. Vi ska ta ännu en sak här. Paulus han undervisar också om det här med församlingen. Och han säger ganska starka ord här. I Efesierbrevet 3:14-21. Därför böjer jag mina knän för fadern. Han från vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden, längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om och tänker, eller tänker genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla släktled i evigheternas evighet. Amen. Och här kommer igen, hur ska vi kunna vandra med Gud? Hur ska vi förstå var, liksom, var vägen går? Vi har fått anden, vi har fått ordet, men här står det också att vi ska tillsammans med alla de heliga förstå. Och det är nog ändå så här att vi får konstatera det att vi inte begriper allting själva. Vi räcker inte till. Vi behöver livserfarenheter som Eva talar om, sin egen upplevelse, hur Gud har hjälpt henne. Vi behöver dela med oss av vad vi har upplevt och upptäckt, eller hur? Då blir vi alla rikare. Alla begriper vi lite mera. Alla får vi hjälp av det här. Därför behövs du i församlingen och därför behöver församlingen dig. Det finns en ganska stor, fantastisk perspektiv på församlingen som vi inte alltid ser och känner och tänker på så mycket. Men Paulus han tar fram det här och det vill jag gärna liksom bara nämna om därför att vi behöver se att församlingen är Guds tanke. Församlingen är en del av Guds närvaro här i Sibbo och här på jorden. Guds församling är mycket, mycket mer än de bristfälliga människorna. Förstår ni? Ibland ser vi bara människorna och vi tycker att det är inte så mycket med dem och inte så mycket med mig heller. Men det är något mycket mer som inte syns kanske genast på ytan, men som syns i den andliga världen. Det här betyder att vi kommer samman i Jesu namn och prisar honom. Det har betydelse att vi som grupp kommer tillsammans och ber till Jesus och talar ut hans ord i den här tillvaron, här, i den här platsen. Och Paulus han beskriver det så här. När han talar om hur Kristi hemlighet har blivit avslöjad, nämligen att alla människor i Kristus kan få bli Guds folk. Det var inte längre bara judarna utan också hedningarna var inbjudna och inkluderade i Guds folk genom Kristus. Så skulle Guds vishet i sin mångfald, nu genom församlingen göras känd. För vem? För världen eller för Sibboborna? Nja, det är inte det handlar om här. Genom församlingen skulle Guds vishet bli känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Det här var det eviga beslut som han utförde i Kristus, Jesus vår Herre. I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud. När du går inför Gud så är det faktiskt andra som också vet om det, som ser det, som hör det och som förstår att vi har en unik rättighet. Vi har som människor som är försonade med Gud genom Kristus, vi har en fantastisk unik möjlighet att gå inför herrarnas herre, gå fram till Guds tron och säga: Gud, jag är här nu. Förstår ni det? I det osynliga, i den himmelska världen så går inte, tror jag, vem som helst till Gud. Men i Kristus har vi fått den möjligheten. Och när församlingen kommer tillsammans och gör denna Guds tjänst så lägger någon märke till det. Härskarna och väldigheterna i den himmelska världen ser det och hör det. Jag tycker det här är ett spännande perspektiv på församlingen, eller hur? Okej, vi har alltså pratat om att vi har tre hjälpare, vi har anden, vi har ordet, vi har församlingen. Och jag menar då att de här är så viktiga att vi inte ska missa någon av dem. Och det är därför jag tänker att den här hösten ska vi faktiskt återkomma till det här ämnet. Anden, ordet och församlingen. Vi ska inte tala om anden utan vi ska göra samlingar där vi öppnar oss för den helige ande. Vi tar tid att vara inför den helige ande, där vi bjuder in den helige ande. Vi ska inte tala om ordet utan vi ska predika ordet naturligtvis. Men vi ska också lite hjälpa varandra att förstå varför det är så viktigt och hur man ska kunna använda det för att det ska bli till nytta och glädje för oss i vardagen. Eller hur? Och vi ska tala om församlingen, den här stora visionen som Gud har gett oss. Hur det kan inspirera oss och göra oss glada och förväntansfulla inför de kommande veckorna och dagarna. Och vi har nog redan planerat in då en intressant samling här om 2 veckor. Då ska Raili Tanskanen undervisa om den helige andes dop. Jesus han var väldigt mån om att de skulle få uppleva den helige ande. Han sa att ni ska inte göra någonting om inte förrän ni har fått uppleva den helige ande. Och Petrus första predikan som Petrus höll så säger han: Omvänd er, låt döpa er och då ska ni få som gåva den helige ande. Och ibland var det sånt som den helige ande föll över de som lyssnade innan ens de hade liksom förstått vad det handlade om. Det är det som är det viktigaste. Det är hela liksom kärnan. Det är bara genom anden som livet kommer till oss, det andliga livet. Så att andens dop är någonting av det allra viktigaste vi kan dela med oss. Kunskapen om det, undervisningen om det och bönen för det. Och jag menar att det här är någonting som vi kanske ska liksom uppmuntra varandra till att be om mer av den heliga ande. Andens gåvor som kan komma till hjälp för hela församlingen och för människor i den här världen. Vilket jag tror vi behöver ta upp det här, och därför ska vi ha en dag när vi först hör undervisning, sen har vi lunch eller någon lätt ätande och sen ger vi tillfälle för alla som vill att faktiskt stanna kvar, komma in här på nytt. Vi har lite mer undervisning om hur man tar emot den helige ande och så ska vi ha förbön för varandra för att vi ska få uppleva mer av den helige ande. Så nu har du 2 veckor på dig att fråga Herren, ska jag be om mer av den helige ande? Ifall du undrar, ska jag be om profetians gåva? Han ger ju gåvor åt vem han vill, sådana gåvor som passar just de människorna, eller hur? Så jag kan inte diktera vilken gåva du ska be om eller ska få. Det är den helige andes sak. Men Paulus säger att vi ska sträva efter det. Och det ska vi göra den här söndagen den 21 klockan 14. Ska vi ge tillfälle för oss allihop att vara med och be om den helige ande. Mer och mer av den helige ande. Okej, nu har vi kommit till punkt här. Du är alltså kallad att vandra med Gud hela livet. Och det är anden som gör det möjligt, för han är med dig alla dagar. Och han använder ordet och församlingen för att hjälpa dig att hitta rätt. Vad har jag pratat om idag? Är ni med? Vad har jag pratat om idag? Förslag? Okej, bra. Man har en uppgift i församlingen och de här 3 sakerna som jag nämnde hjälper en att tagga upp sig på det. Bra. Och allt det här som jag har skrivit upp här så finns också i församlingsbladet. Så att när ni får församlingsbladet idag här på kaffe så märker ni att det är ju inte något nytt i det här bladet. Det är bara det jag har hört. Men det är just för att ni behöver komma ihåg det. Få den påminnelse, tror jag. Ha det svart på vitt. Och dessutom alla de som inte är idag här, så de ska också få samma budskap naturligtvis. Vandra med Gud hela livet. Det är liksom kontentan av den här predikan. Vi är kallade att vandra med Gud. Ja, vi får hjälp faktiskt för det. Och vi kan hjälpa varandra. Så låt oss faktiskt gå in för det. Jag skulle bara vilja att vi avslutar den här predikan. Och kanske med en stund. När vi kanske vänder oss till Gud. Och säger vad vi har på hjärta. Och kanske också tar ett beslut att jag vill söka mer av den helige ande. Jag vill hämta mer av ditt tilltal från ordet, från Bibeln. Och jag vill svara ja på din kallelse, Gud, som du har gett åt mig för mitt liv i församlingen, i världen, bland alla mina vänner. Men där jag ser hur jag är kopplad till den här församlingen och bidrar till dess uppbyggnad med mina gåvor, min utrustning och det som anden manar mig att göra. Jag tycker att de unga har gått före med gott exempel idag när de säger vi är beredda att ge vår tid och vår kraft. Vi är beredda att svara ja på Guds kallelse och vi är beredda att bidra till det här gemenskapens uppbyggnad för den här åldersgruppen. Och vi andra som inte längre är så unga, vi har också vår kallelse för vår grupp helt enkelt. Så jag skulle vilja att vi skulle överlåta oss till Herrens vilja i våra liv, Herrens kallelse. Är vi äldre, att vi ber för dem som kommer efter oss och uppmuntrar dem. Att vi är medelålders, att vi är faktiskt med och ger vår gåva till församlingen. Och vi jobbar på den här bryggan mellan äldre och unga och skapar en miljö där alla är med. Och unga är med och upptäcker sin kallelse och sin gåva och skapar miljöer för andra unga. Ska vi be. Jesus, jag tackar dig för att du talar till din församling idag. Jag tackar dig för att vi får läsa ditt ord. Vi får förstå vad du vill. Och jag tackar dig för att du har bestämt att vi ska vinna frälsning. Och du har bestämt att vi ska vara ditt folk. Du har bestämt att vi ska föra det här budskapet vidare till de som ännu inte har hört. Du har bestämt att vi ska vara de som inbjuder människor till ditt rike, till din familj, till ditt hem. Jag ber att den här församlingen och att alla vi som är i den här församlingen ska få känna den här andens maning och kallelse att samverka med dig, helige ande, för att uppbygga, för att uppmuntra, för att tala om din stora, goda plan för alla människor. Så jag ber Jesus att du ska hjälpa oss nu att verkligen söka ditt ansikte, söka din andes närvaro, söka din andes tilltal och lyda ditt tilltal. När du säger följ mig, att vi då också gör det. Att vi lämnar det vi har hållit på med och börjar vandra dit du leder. Tack Jesus, vi får se fram emot en fantastisk höst, Herre, med många nya människor, många unga, många medelålders och många äldre som låter den helige andes glädje och frid och kärlek uppfylla oss, Herre. Jag ber att vi ska få se att vi kan älska varandra med din kärlek. Vi kan låta din nåd, Herre, omfatta också de som inte har samma åsikt som vi. Också de som inte tycker som vi, Herre. Att vi får verkligen öppna våra hjärtan för varandra och för dig. Amen.